Anna-Lena Bengelsdorf, vi står här på Kila gård och för drygt 50 år sedan, hösten 65, så kom du hit första gången för att titta på det här huset som ni hade planer på att köpa. Hur kändes det då och hur känns det nu?
Nu känns det ju annorlunda förstås. Den gången så vi hade tittat på en del hus på andra håll, men det här verkar på något sätt så spännande. Och när vi stod här tillsammans med de två systrarna Sedkil Valros och Elma Järnefelt, så uppenbara sig här en grävling som sprang alldeles nära oss här. Och det såg ut som om det var meningen, som om den bodde här. Och jag tänkte så här att det här stället har varit övergivet. Men här har samtidigt, det vill säga man såg att det var någon som hade brytt sig mycket om det. För att här fanns en förfallen trädgård som alldeles tydligt hade varit ganska stor. Och man såg att här hade levat sitt liv, kan vi säga. Och vi tänkte då att det skulle vara en rolig plats att bo på. Ändå visste vi ju ingenting om dess föregående historia. När jag nu tänker att där var Sedkil som då hade varit med i bland kalmucker när hon var spädbarn. Och inte visste vi ju att mongoliska var det första språk hon hade lärt sig, eftersom det var mongoliska tjänare som tog hand om henne medan pappan forskade och mamman skötte hushållet. Och hon var 2 år gammal. Det visste vi ju inte, men det har varit en spännande historia att forska i och ta reda på.
Mm. Så du har ju egentligen levt, eller verkligen konkret gått i Gustav John Ramstedts fotspår här på Kila gård i över 50 år?
Nå, visst, för att hans livsverk finns ju och syns ju här, bland annat just genom de här stenmurarna, som de här jakuterna som han hade tog hand om. Så man påminns hela tiden om honom och de här äppelträden och omgivningen överhuvudtaget, hasselbuskarna och alltihopa som han sen nämner i sina skrifter. Och när vi röjde i biblioteket så syntes det att det var någon som hade sysslat faktiskt kraftigt med lantbruk, att sysselsatt sig med sånt, men vi drömde ju inte om att det var en världsberömd professor i orientaliska språk.
Ska vi gå och titta lite här? Du sa att man ser hans spår rent konkret fortfarande idag. Du nämnde äppelträden. Jag vet att han ju också tog hit körsbärsträd och rabarber. Och han experimenterade med alla världens grödor.
Körsbärsträden fanns här. Nu har vi, av någon anledning, så jag minns inte varför. Vi gjorde om det här området helt enkelt. Det var väl inte riktigt bra skick. Men här fanns också ett tag, så finns bilder av, jag tror att det också var kolland, ett jättelikt kolland. Jag har en bild av det i boken, jag har aldrig sett något liknande. Det var en av de här jakuterna som byggde det. Och sen de här byggnaderna, så de finns ju kvar från hans tid. Man ser inte nu precis hur, här är massor med bergsväxter. Som sån här, väldigt många olika arter, men det går inte nu att urskilja dem. Men de är spår efter honom.
Ja, för han köpte ju det här stället på 20-talet.
26, ja. Vi går upp här för det är lite halt där.
Och jag vet att han köpte ju det då när han själv var diplomat i Asien, alltså i Japan. Men hans fru och barn tog ju hand om stället då.
Ja, alltså hon måste ha varit vansinnigt duktig, den här Ida Ramstedt, Ida Josefsson som hon hette. Hon var en naguflicka, adopterad av en assessor i Åbo. När hon var mycket liten redan så växte hon upp där. De testamenterade sen sina pengar åt henne, för det var ett barnlöst par alltså. Och en del av de här pengarna lades på den här gården, alltså att köpa in den. Nu ska jag visa att det är en grop. Här ser du, fanns en grop med vatten. Och hans yngsta barnbarn Eva, numera Rauramo, så hon berättar om hur när hon var liten, hon var mycket liten när hon fick en fällkniv av honom. Och han lärde henne att tälja barkbåtar. Han var mycket skicklig, mycket händig. Han byggde, när han var i Mongoliet till exempel, så byggde han själv en gungstol för att ingen annan kunde göra det. Nu här så hade de sina barkbåtar i den här gropen. Och här var vatten och så hade de myror som passagerare. Men de där myrorna var mycket ovilliga och ville i land. No, det kan man förstå.
Men han hade hela alltså det här området då förstås
jo,
också.
Jo, ja, just det. Ja. Och allt var uppodlat. Jag blir så här lite generad. Vi har ju kor och det tar en del av vår tid. Och de flesta åkrarna så producerar vi foder åt de här djuren. Men till Sinor, där är fotbollsplanen. Det är vår fotbollsplan. Där spelar byns barn fotboll när de kommer hit och sådär. Och det var jordgubbsland och så växte där äppelträd, ännu mera äppelträd. Många av äppelträden frös under kriget. Och det är intressant att det här huset användes som, det har sagts att det användes som någon slags högkvarter för den här finska sidan. Alltså det var precis på gränsen när ryssarna tog hang. Och de här egna, han säger att de egna soldaterna så tömde huset eller få iväg med det. Men det verkar nu inte vara så hemskt mödosamt att det byggde de upp igen. Men, alltså de tömde på möbler och sånt här hus i råd och kärl. Men det som var plågsamt var att äppelträden frös.
Så i princip var de ju självhushållande då? En stor del av...
faktiskt, det var hans plan. Och vet du, jag menar att jag tänker på det där ofta när man uttalar om slow food som om det skulle vara ett nytt påhitt. Alltså han var inställd på att han skulle försörja sig själv med mat. Att det, då blir det inga problem.
Jag tror att vi ska ta oss inomhus och fortsätta prata om Ramstedt och hans livsgärning. Vem han var och vad han gjorde. Anna-Lena Bengelsdorf, nu har vi tagit oss inomhus och sitter här i värmen. Och du berättade här innan hur du träffade några av Gustav John Ramstedts barn hösten 65 här när ni var spekulanter på gården, Kila gård. Och jag fastnade lite för de här namnen på barnen, för det var ju lite speciellt. Han hade ju ganska många barn och de hade väldigt speciella namn. Kan du berätta lite om varför han valde att döpa dem till sådana speciella namn?
Alltså vi står ju här tillsammans med de här två flickorna, Sedkila Lisa hette hon och Elma Tsetse. Då funderade jag inte ännu så hemskt mycket på saken, men sen när vi såg köpebrevet så då såg det lite underligt ut att där fanns då just Sedkila, Elma Tsetse och Elsete Oilik och Erde Molavi och så fick vi veta att det hade funnits ytterligare tre barn, Aldar och Maidari och Bilge, de var avlivna. Och då började jag tänka att vad i all världen. Det ledde till att jag började diskutera med fråga de här grannarna. Och så fick vi nu rullade småningom den här historien upp. Och när man då kommer en person så här in på livet så vill man ju förstås veta lite mer. Och sen när vi tittade i biblioteket så fanns där hans bok Tjurresor i Östern. Som en absolut förtjusande bok. Där framträder han som en karaktär som är så trevlig och så sympatisk. Jag insåg att man kan inte låta bli att tycka om den här personen.
Vem var Gustav John Ramstedt?
Ja, vill du veta vem han var i början eller vem han var i slutet? Han slutade ju som en världsberömd forskare. Alltså det är på sätt och vis en pinsam sak att man vet så lite om honom i Finland. Men han började faktiskt i yttersta misär. Han föddes i Ekenäs i en familj där pappan drack och använde sina pengar till alltså dryckenskap. Hade sporadiska jobb. Kan vi säga så här att han var inte riktigt trevlig hemma. De bodde i ett rum. Hans hustru, Gustav Jons mamma, Edla Matilda. Och sen hans äldre syster. Jag minns inte hur många barn de fick här. De blev väl 9 sammanlagt. Hur många barn de fick här i Ekenäs. För de hamnade att flytta allt eftersom. Pappan då bytte jobb, vilket han var tvungen att göra ganska ofta. Till slut hamnade i Raunistola i Åbo. Och det var sådana, på den tiden åtminstone en sån här fattig kvarter. Han kallade sig själv en trasparvel från Raunistola. Och jag skulle säga att till exempel där är en bild som jag har för mina ögon. Och det är när han går till småbarnsskolan tillsammans med sin äldre syster. Hon får släpa honom den sista vägen. För det fryser och det är kallt. Det är vinter och snö. Och de har trasiga och tunna kläder. Och när de kommer fram till skolan så ger lärarinnan åt dem ett tvättfat att tina upp sina kalla fötter i när de har fått skorna av sig. Jag tycker det här är ett av de yttersta tecknen på
misär, fattigdom. Det var nog inte många som hade väntat sig att det från den här miljön skulle växa fram en person som är världsberömd, fortfarande världsberömd, på grund av vad han uträttar som språkforskare. Och också de spår han lämnade efter sig i Japan när han blev Finlands första ambassadör där.
Gustav Jon Ramstedt var en väldigt begåvad ung man och väldigt språkintresserad. Och du noterar bland annat att han behärskar över 30 olika språk, och det är ju helt makalöst. Hur kommer det sig att han var så oerhört intresserad av språk?
No, man kan väl säga så här att det, på sätt och vis så blir man ju lätt intresserad av någonting som man har fallenhet för. Och det är alldeles påtagligt att Ramstedt hade fallenhet för språk. Han började ju på svenska men lärde sig mycket snabbt finska. Hans första lekkamrater där i Raunistola var finsktalande. Och där fanns också, Raunistola var en smältdegel för fattigt folk kan vi säga från en massa olika länder. Jag minns när jag var på en middag och berättade vad han talade för språk, och så sa våra värdar som just hade varit i Krakow, nå, polska kunde han väl åtminstone inte. Och så kunde jag svara att visst kunde han polska, för han hade en polsk trädgårdsmästargranne som han språkade med. Men tillbaka då till de här språken, att där i Raunistola så lärde han sig, alltså pappan hade, som då för tillfället var sjöman, så hade en sjömanskumpan som lärde honom engelska, visserligen med ett ganska konstigt uttal, inte precis det som till exempel är användbart för en diplomat, men det bättrar han på senare. Och han bättrar på sitt ordförråd, för att det, när sjömannens ordförråd var ju kanske inte heller vad man skulle önska sig, så att han bättrar på det med Byrons dikter. Och det blir, tycker jag, en lite lustig kombination som man noterar. Nå, ovanpå det här, det som han alltså fick i sin omgivning, så lärde han sig i skolan. Alltså han satsade ordentligt på språk, och en språkbegåvad människa fick på den tiden, hade på den tiden möjlighet att i skolan lära sig mycket, mycket fler språk än idag. Det talas mycket om språk idag, men om man ser på den, ska vi säga, den gamla goda tiden, i det här ena avseende var det faktiskt en god tid när det gällde de som hade möjlighet att gå i läroverk. Alltså, det gällde ju inte hela befolkningen. Så där lärde han sig, i skolan så lärde han sig ryska och tyska och franska och grekiska och latin. Så att när han blev student kunde han faktiskt en väldig massa språk. Och sen gällde det, eftersom mamman ville att han skulle bli präst, så gällde det för honom att börja studera hebreiska, och det höll han på med ända tills han beslöt sig för att flytta över till historisk-filologiska fakulteten för att han blev intresserad av sanskrit. Sen på sidan om det här så hade han en hobby, och det var esperanto. Och orsaken till esperanto så var att han tyckte att världens människor borde leva i fred. Han var ju själv en fredlig person och förstod inte sig på krig eller varför man överhuvudtaget ska kriga. Och han hade nu en teori att om alla talar samma språk så är det åtminstone riskerna för krig mycket, mycket mindre. Så därför esperanto. Men på ett ställe i ett av sina brev eller texter, det är en dagbok tror jag, så säger han så här, och jag tycker att det här skulle vara någonting för alla finländare att ta tag i. Och i synnerhet för de finländare som tror att finsktalande inte kan lära sig mer än ett främmande språk. Han säger nämligen så här att för den som från början får med sig svenska och finska i bagage, så den personen kommer alla språk att vara lätta för det här är i sin uppbyggnad och struktur såna att då står vägen öppen till språkkunskaper.
På grund av sitt intresse för språk så kom han ju sen också att bli värvad nästan av sin lärare Otto Donner, som i honom såg en ypperlig forskare. Och sen kom han ju också att göra ett antal forskningsresor runt omkring i Asien. Och det var ju ganska strapatsrika resor han gjorde. På den första resan så följde också hans unga hustru och parets första dotter som bara var några månader gammal. Och jag tänker att det här måste ju vara något oerhört, att man åker ut på en sån här lång resa till primitiva förhållanden med hela sin familj och vad allt det innebär.
Precis, alltså jag tycker att man inte nog kan beundra denna hustrun som följde med på allt det här och med som det förefaller gott humör och energi och kraft. Personligen så när jag läste den här skildringen av deras första resa, alltså till keremisserna, tänkte jag, tänk nu, det här är den Sedkil som vi träffar. Alltså, när man läser de här berättelserna så verkar det som bara en historia långt ur det förflutna. Och så står man där med den här människan som bodde i Keremisbyn med sina föräldrar.
Och just den resan så slutar ju också med att Sedkil blev mycket sjuk och hon fick sen återvända i all hast med sin mamma, Shamakas feber.
Det var alltså från den här keremisbyn Tushnal så fortsatte de direkt till Mongoliet. Och där var det nu meningen som det förefaller att de skulle stanna ganska länge. De inrättade ett hem åt sig och de trivdes gott. I ett föredrag som jag tror att han höll i radion så berättar han om den julen där de då bodde i sitt eget hem. Och det verkar inte som om de skulle vara på väg bort någonstans. Men sen blev just Sedkil fick Charlakans feber och höll på att stryka med. Så de fick åka hem. Och jag funderar just hur dagens mammor skulle klara sig i den situationen. Hela den där hemresan, den är ju alldeles oerhört dramatisk.
Vad gjorde Gustav John Ramstedt på de här resorna? Vad var hans uppdrag?
Hans uppdrag var egentligen att forska i mongoliskan. Och sen, det var finsk-ugriska sällskapet som Otto Donner var med och grundade. Så deras ambition var att visa hur finskan var relaterad till andra språk. Och det var nu sådana saker. Han skulle alltså forska i mongoliska. Det var ju så här att allt eftersom han sysselsatte sig och tog mera språk till sig och lärde sig flera språk så blev han själv intresserad att fortsätta i någon riktning. Och Otto Donner uppmuntrade det här och finansierade också. Han var nog en märkvärdig och betydande person i finländskt kulturliv på den tiden.
Han gjorde sammanlagt 7 olika resor, var det så?
Jo, det beror lite på hur man räknar. För att han räknar den där första resan till keremisserna som direkt följdes av resan till Urga, alltså i Mongoliet, nuvarande Ulaanbaatar där de bodde. Så den räknas som 2 resor här. Men sen, det beror på hur man räknar alltså. Men sammanlagt blev det 7 resor. Hur han gick tillväga alltså när han forskade i mongoliska så försökte han komma till tals med mongoler och han lärde sig oerhört snabbt. Han hade jättebesvärligt med sina lärare, det är en hop sådana gamla lamor och i synnerhet en, för att de var inte speciellt råade av att undervisa. Men han gjorde det på egen hand och gjorde långa resor ut på landsbygden och talade med folk och kom i kontakt med dem. Och ju mer han lärde sig desto mer fick han ut av det. Han samlade på dels muntliga, lite typ lönnrot. Alltså att folk fick berätta vad de visste och vad de kunde och han både lärde sig traditioner och diktning och språk och sådana här saker. Och så sen språk och talspråket. Och som ju mycket skiljer sig mongoliskan från skriftspråket. Men fråga mig inte förfärligt mycket om de här språken och riktigt vad han lärde sig för att jag är nog lite bakom flöte med det. Jag har fått väldigt mycket hjälp av de här forskare vid universitetet. Men som sagt, det var någon som sa till mig att hur vågar du skriva en sån här bok när du kan varken ryska eller mongoliska. Och det funderade jag nog själv över också, men det var egentligen inte det jag ville få fram. Utan min tanke var att jag skulle lyfta fram en människa som faktiskt är oerhört trevlig och dessutom har väldigt mycket att lära oss genom sitt sätt att vara och se på tillvaron.
Just det här också med att han var så beläst och berest och språkkunnig och kunde ta folk vart än han kom, så gjorde ju också att den självständiga republiken Finland sen också valde att skicka honom till Asien som charge d'affaires. Och han kom ju att stanna där i 10 år. Han hoppades ju själv att det bara var en liten parentes, men han stannade ju faktiskt där i 10 år i Japan som var hans bas.
Mm. Ja, alltså det var ju på det sättet att när Finland blev självständigt så hade vi ju pysslat med inrikespolitik och behärskade i någon mån på finska och svenska. Men verkligt språkkunnigt folk fanns det ju inte. När det gällde att samla ihop eller få ihop en massa diplomater som inte allt skulle ske på en gång alltså, så var det ju
inte alldeles lätt. Och han kunde inte undgå att bli observerad med sin språkkunskap. Det intressanta var ju att japanska var underligt nog ett av de få språk han inte behärskade, men det gick snabbt att göra någonting åt.
Ja, han lärde sig japanska på resan dit, på båten som han tog från London och ner till Japan. Vad tog det? 3 månader?
Drygt 3 månader, ja. Och alla var förbluffade över hur snabbt han lärde sig. Men alltså, en sak som bidrog, alltså han hade ju en utpräglad språkbegåvning. Men samtidigt, det här, hur intresserad han var av andra människor, det är ju en sak som, jag menar att det är lättare att komma nära människor om man faktiskt på riktigt är intresserad och inte bara gör det för ett uppdrag eller för att, jag menar att om man närmar sig en mongol bara med tanken på att lära sig det språk som den här personen talar, så det är inte alls samma sak som om man faktiskt är nyfiken på vad personen i fråga har att säga. Och det som ju är spännande med Ramstedt och hans japanska är att han just tack vare det här, så han kom in i den här japanska tankevärlden. Han fick bland kulturfolk så fick han mycket vänner. Och han lärde sig alltså att han översatt ju sen haikudikter till finska. Och nu är det ingen lätt sak, för att en haikudikt har en alldeles speciell uppbyggnad och den är så kort så det måste gå rätt. Alltså man kan inte i efterhand så här på olika rader korrigera det som man har inte riktigt har klarat från början. Men man kan inte översätta det där ordagrant heller, för det blir inte samma sak. Det är alltså en stämning som ska komma fram och det kan inte vem som helst klara. Men i och med att han kom dem så nära, alltså han blev vänner med sån här kulturfolk och skalder och sån här, så klarar han också den biten, inte bara den språkliga biten.
Under sin tid i Japan så han nöjde sig ju inte bara med att lära sig det japanska språket, utan han fick ju också privat undervisning i koreanska som blev hans stora passion på äldre dagar.
Jo, alltså man kan säga så här att du kallar det passion och det kan man säkert göra, för att jag skulle säga att allt vad han sysslade med var hans passion. Han var just en sån människa. Men koreanskan så upplevde han dessutom, alltså han kom underfund med att under den japanska ockupationen så hade japanerna systematiskt gått in för att utradera koreanskan. Och i Korea anser man fortfarande att det är Ramstedt som har återgett dem deras språk.
Du nämnde den här boken 7 resor till Östern. Det här finns också ett förord av språkforskaren Björn Linder som säger att Gustav Jon Ramstedt var mer än en vetenskapsman. Han var en levnadskonstnär, stilkonstnär, poet och diplomat. Och du konstaterar själv att du har lärt dig mycket genom att lära känna Gustav Jon Ramstedt av hur viktigt det är med just språkkunskaper och diplomatiska kunskaper och människans förmåga att anpassa sig.
Och att fördomsfritt närma sig andra människor, det är det som jag tycker att det är så viktigt. Han hamnade av en händelse att ta hand om 3 jakutiska flyktingar. Och det är bland annat de som har byggt de här stenmurarna och gjort trädgården och så här. Och hur han tog hand om dem och vad de sen ansåg om honom, det tycker jag nog att har påverkat mig. Vi lever ju i en tid när hit kommer flyktingar i en aldrig sinande ström, och mera kommer det säkert att komma. Och plats skulle finnas om vi skulle vara lite mer fördomsfria. Så kunde vi organisera ett program som faktiskt skulle fungera och inte behöva ty oss till nödlösningar och hatpropaganda och så här. Vi har 3 irakier här nu som jobbar här, och jag tittar på dem och tänker att vad månne de tänker och hur har de. Ramstedts exempel har hos mig skaffat en större förståelse för de här sakerna, eller jag ska inte säga kanske större förståelse, men gjort att jag har funderat att varför ser man inte att det finns lösningar istället för att fundera hur man ska kunna begränsa det eländiga till så litet som möjligt. Jag tror att hans sätt att fördomsfritt, just väldigt fördomsfritt närma sig andra människor, att tro alla om gott, ibland var han ju lite naiv till och med, men jag tror att man kommer längre den vägen.
Vad skulle du fråga honom om? Om han skulle sitta här istället för mig, vad skulle du fråga honom då?
Vet du vad? Att han var ju en så jätteskojig person också. Han var en sån humorist. Jag skulle be honom berätta någonting. Det skulle jag göra, tror jag.